Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att...
Men Torbjörn, det här brukar du alltid göra först. Kan vi bara, de vet vad vi gör.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så vem ska vi prata med den här gången?
Ja, men vänta nu, ska vi inte berätta? För den som aldrig har lyssnat på CSR-podden måste vi ändå säga vad det här är för någonting.
Ja, säg då. Men säg det fort.
Ja, ja okej. Vi bjuder in alltså olika människor som vi tycker är intressanta. Det är Åsa och jag som diskuterar det och så bjuder vi in folk. De är experter på olika sätt och de debatterar frågorna och syns i tidningar och sådär.
Och sen är vi väldigt... Vi har fått lite mejl och lite kommentarer och det är vi jätteglada över. Man kan kommentera på vår Facebook-sida. Eller bara gilla den. Det gillar vi jättemycket om folk gör också. Och skriva och tycka. Och föreslå gäster är det många som gör. Så att det får vi väl öppna för. Mm. Vi är väldigt ostrukturerade där.
Men... Ja, precis. Och då kan vi säga att vi som gör den, vi heter Torbjörn Olofsson.
Och jag heter Åsa Stenborg.
Ja. Och idag så har vi en gäst som heter Parul Sharma.
Och vi sitter faktiskt precis efter inspelningen och har haft ett jättespännande samtal med henne.
Ja. Vad hänger i ditt huvud efter den intervjun?
Alltså, hon är en... Ni som gillar Star Wars, hon är en lasersabel som bara gnistrar av engagemang och kompetens och kunskap. Och hon är ett energipaket. Väldigt roligt att höra på, väldigt roligt att träffa.
Då kör vi. Välkommen Parul.
Tackar så mycket.
Du, det är ju, vi spelar in det här i studenttider och då tänker man sådär, hur minns du din egen studenttid? Vad har du för minnen från den tiden?
Alltså just den dagen var 3 juni 1900-någonting, 94 tror jag det var. Jag minns dagen med glädje, men jag var väldigt orolig när jag tog studenten. Av den enkla anledningen att jag väldigt, väldigt gärna ville komma in på juristlinjen i Stockholm just. Mm. För att det var väldigt tufft att komma in på juristlinjen då, det är det väl nu också. Så att jag var en orolig... glad student.
Så det var inte känslan av en lovande ljus framtid utan
nej,
det var mer orostider?
Det var oroligt i hjärtat att kommer jag komma in, om inte vad ska hända då? Jag har satt upp väldigt få alternativ för mig själv. Det var antingen att bli superdansare eller bli jurist.
Men danskarriären, har du lagt den åt sidan?
Ja, det har jag lagt. Den,
du valde ett av spåren så att säga.
Fast den inte riktigt på sidan. Det blir en del danssteg i duschen och lite musik och sådär.
Ja, jag har aldrig sett det.
Nej, det är ingen som kommer se det. Nej, ja, okej, på scen. Nej.
Det är synd. Jag har alltid väntat på det dansade föredraget. Jag tycker vi har alldeles för mycket PowerPoint och alldeles för lite dans. Kan
okej,
inte du bli den första?
Vi kan nog hitta på någonting. Jag är jätteduktig på Bollywood moves. Extremt duktig jag fått höra. Så att, det är ett löfte från min sida.
Och nu slog hon en person på min Bollywood. Jag tittar jättegärna på Bollywood-filmer.
Ja, men då så.
Mina stora personer.
Då kör vi.
Men du kom in. Eller,
jag
är lite nyfiken, var är hemma? Vad var hemma? Vad var den där?
Sollentuna, jag är uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm.
Okay. Mm. Och du kom in?
Och jag kom in.
Och så varför juridik? Dans, kanske lust och glädje?
Men... Ja, precis. Dans, lust och glädje. Juridik var också lust och glädje och är lust och glädje mycket idag också. Det var nog det enda yrket som jag som väldigt ung hade bestämt mig för.
Och varför? Förebilder? Eller, för det är, ju inte, det är lite mot alla odds. Vem var förebilden då?
Många förebilder. Inom, det var en rad. Mahatma Gandhi var jurist.
Mm. Det var en ödmjuk förebild.
Ja.
En bra förebild.
Men det är en ödmjuk förebild, ja. Verkligen. Det är många som bör ha honom som förebild. En väldigt dålig jurist med ett jättestarkt rättvisepatos. Rättvisa och juridik behöver ju inte vara samma sak.
Nej.
Men jag hade väl lite en sån känsla när jag gick in som 18-åring på juristlinjen. Att det är rättvisefrågor jag ska arbeta med. Men det förstår man ju, det är inte bara rättvisa det handlar om. Utan juridik är ju också någonting som ibland formuleras utöver rättvisan eller förbi rättvisan. Det behöver ju inte vara rättvisa per se. Men väldigt snart förstod jag att det är ju inte bolagsjuridik jag ska syssla med, utan jag ska ju syssla med mänskliga rättigheter.
Det låter som du var någon som var väldigt engagerad i alla möjliga organisationer. Ja. Och
aktivistiskt var jag väl redan från början, reaktionistiskt redan som ung.
Och vilka organisationer fostrade dig?
Inte så många organisationer i så pass ung ålder som innan gymnasiet. Och så, utan det var mer sakfrågor som fostrade mig. Och jag kommer från en familj där man gärna diskuterar hetsigt kring orättvisor och rättvisor. Både mina föräldrar är väldigt aktivistiska och reaktionistiska. Så att jag tror att det har med uppfostran att göra en del. Så sen har det med familjebakgrund att göra också. Jag har en familj som har varit väldigt tydlig under det brittiska kolonialväldet i Indien också. Och ingick i en rad olika rörelser mot britterna för att få ut britterna ur Indien, som sagt. Så att jag tror att det har med uppfostran och familjestruktur att göra. Och liksom...
Så både mamma och pappa kommer från härstammar från Indien och var i Indien? Som
från norra Indien.
Norra Indien. Mm. Och vi blir från delstat också.
Punjab.
Alltså är vi nu är vi jättenöjda med känslan.
Därav Bollywood connection.
Men människorättsjurist, vad läser man då? För det låter ju som en skyddad yrkesroll.
Mm. Det bör vara en skyddad yrkesroll. Men självfallet har jag ju läst det internationella systemet kring mänskliga rättigheter. Nu var det länge sedan som jag läste juridik så att säga, som student. Jag läste först vid Stockholms universitet och sedan var jag ganska så skoltrött. Uppenbarligen eftersom jag hade läst väldigt hårt på gymnasiet och sen var det direkt in som 18-åring på juristlinjen. Och sen efter det var jag ganska trött. Men jag fick ett stipendium till Storbritannien, så kallat Chevening Scholarship, som motsvarar Fulbright. Och jag kommer ihåg när jag sa till mina föräldrar att jag har fått det här stipendiet nu, men jag orkar inte plugga. Kan ni tänka mig? För vi kommer verkligen från en indisk familj, så att mina föräldrars godkännande betydde väldigt mycket liksom, fram till väldigt länge. Och det gör det nu också visserligen, men att det var de som bestämde när det gällde liksom, utbildning. Så då sa jag att jag orkar inte, jag känner att jag gärna vill vila ett år eller så. Det här sabbatsår och sånt, det gick inte riktigt hem. Så att, men då sa båda föräldrarna, men vad kul, när åker du?
Det var liksom vila, det var inte
nej,
det var bara raka vägen på.
Du har fått ett stipendium, ett heltäckande stipendium från brittiska staten. Då åker du och läser ett år.
Och det gjorde du också?
Och det gjorde jag, och sen fick jag jobb där på med en gång.
Okay.
Efter det. Så det har varit en enda lång resa hela, sen början, sen första början.
Har du gjort något sabbatsår?
Nej. Det har jag inte.
Ska du göra det snart?
Ja,
det är svårt för mig.
Tack,
du göra sabbatsår.
Tack så hjärtligt.
Jag liksom välsignar dig.
Jag har inte haft några sabbatsår, men jag har livlinor, som jag skämsamt brukar kalla det för, som ger mig mycket energi. Så för 14 år sedan så startade jag en folkrörelse med en rad olika kvinno- och barnprojekt. Det ger mig väldigt lugnt och väldigt, väldigt mycket energi. Ganska villkorslöst på något sätt, som inte har med någon karriär att göra, inte har med mitt varumärke att göra, inte har med min framgång att göra, utan något som bara villkorslöst har med andra människors så att säga, lycka och tillväxt att göra. Det ger mig väldigt mycket energi. Kan låta väldigt klisché, men det är verkligen så att det är mina livlinor, ger mig. Det är min sabbat.
Mm.
Fast det är ändå fortfarande varianter på jobb?
Nej, fast jag ser inte det som varianter på jobb. För jag är så lugn i det skedet när jag jobbar med det. Mm. Så det är verkligen mitt sabbat. Liksom.
Men när du frågade föräldrarna från allra första början där om det där sabbatsåret, vad hade du tänkt att du skulle göra då?
Jag ville gärna resa runt i Sydasien, i Indien. Mm. Istället så fick jag jobba. Och fortfarande jobba väldigt mycket i förhållande till Sydasien. Mm. I Sydasien. Så jag ville resa mycket och också lära mig meditera ordentligt. Men det har jag också gjort. Jag har lärt mig meditera ordentligt. Mm. Men inte genom någon slags sabbatsår som sagt. Mm. Men det kommer, vi har hela livet på oss att ta sabbatsår.
Du, 2008 så började du på Sandvik. Mm. Men du har också jobbat på Amnesty Business Group och för EU-kommission. Mm. I vilken ordning kommer de här?
Först var det en jättekort sväng, ungefär 1,5 år med UD. Då var det på det som kallades för ASO-avdelningen, Asien och Oceanien. Jag vet inte om de kallar det fortfarande för det. 1,5 år, och då var jag stationerad i Indien. Och det var, min uppgift var knuten till det första svenska ordförandeskapet inom EU. Och sen efter det så blev jag headhuntad till EU-kommissionen som precis hade öppnat sitt biståndskontor i New Delhi för att täcka Sydasien. Och där fick jag en juniortjänst som en slags desk officer för mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Och där växte jag lite i rollen och blev advisor. Och sen så kände jag att lite grann som det var på juristlinjen också, att juridik har nog inte med rättvisa att göra fullt ut. Bistånd kanske inte heller alltid har med rättvisa att göra fullt ut. Och jag tyckte det var... Jag var också väldigt ung, måste komma ihåg att jag var under 25 fortfarande. Mm. Jag var väldigt frustrerad över att sitta på ett femstjärnigt hotell i en biståndsorganisation i New Delhi. Vi hade, EU-kommissionen satt på den tiden hade hyrt en wing, som man kallade det, på ett femstjärnigt hotell i New Delhi. Det stämde inte överens i hjärtat för mig, för då, det var liksom tydliga ideal, och det är det fortfarande, väldigt tydliga ideal om jag ska jobba med fattiga, då måste jag ju i alla fall få komma nära de som saken berör. Jag måste ju i alla fall få kunna se dem, om jag nu ska jobba för dem, och liksom vara dem behjälplig och förstå vad deras vilja är i den här hela biståndsapparaten. Så jag hoppade faktiskt av efter nästan lite över 3 år av bistånd och byråkrati. Och sen började jag på Human Rights Law Network, som är en indisk vidsträckande nationell NGO, icke-statlig organisation, som jobbar med rättshjälpsfrågor, demokratifrågor på gräsrots- och marknivå.
Så då stannade du kvar i samma område, fast plötsligt så såg du dem
men det jobbade med. Då var det riktigt, då fick ju juridiken den betydelsen som jag hade längtat efter. Mm. Då blev ju juridiken, jag är ju i grunden i hjärtat en barfota jurist. Om man får uttrycka det så. Jag vill ju hjälpa på marknivå. Det är där som liksom hjärtat sitter. I de frågorna. Och där jag lärde mig något oerhört. Och jag fick ju min riktiga skolning i mänskliga rättigheter. I det jobbet. Och det var där jag kom in mycket i och förstod vad utbildning kan göra och ge. Allt från kvinnor i byar till domare i högsta domstolen. Med lite utbildning och medvetenhet kan vi förändra många, många strukturer inom mänskliga rättigheter. Alltså.
Vad fick du för reaktioner från dina tidigare kollegor på EU-kommissionen som du plötsligt lämnade den här femstjärniga vingen?
Jag tror inte att jag var speciellt omtyckt, om jag ska vara riktigt ärlig. Okay. Nej, det tror jag inte. Jag var ung och jag kanske inte... Jag hade en väldigt ofärdig och oslipad, oförädlad reaktionsförmåga på den tiden. Mm. Nu är jag väl lite mer formell i mina reaktioner och lite mer slipad. Så att jag tror att de tyckte det var skönt att den där ynglingen lämnade. Liksom. Det kan jag verkligen tänka mig. Jag har fortfarande väldigt goda kontakter med gamla kollegor. Får komma ihåg att det var väldigt länge sedan och var en väldigt ung tjej så att säga, med väldigt... En tydlig bild av vad som är rättvisa.
Mm. Du tycker vi förlåter henne om jag säger.
Nej, fast jag tycker inte hon ska förlåta. Jag tycker hon gjorde helt rätt att göra det hon gjorde.
Det kändes som du bad om ursäkt för
det. Nej, jag ber absolut inte om ursäkt. Men bara komma ihåg att det är väldigt få som bara lämnar sådär.
Mm.
Och jag tror inte det där lämnandet handlade egentligen om min ungdom, utan att det handlade om ett visst ideal. Det är jätteviktigt i de här frågorna. Jag lämnade en jättehög lön på EU-kommissionen och lämnade alla förmåner som tillkommer en europé som jobbar i ett utvecklingsland på det sättet. Och tog en lokal anställning.
Mm.
Och det tycker jag var helt rätt. Jag skulle göra om det idag också med, om jag fick göra det. Så det var absolut inte att be om ursäkt för. Men bara kom ihåg att jag kanske hade gjort det på ett annorlunda sätt idag.
Jag blev alltså nostalgisk, för jag drabbas av sån här, när jag slutade som ekonom så åkte jag iväg till Bangladesh i 2,5 år. Då brukar jag, när jag berättar den historien, och det var gräsrotsverksamhet, väldigt mycket ute på fält, och förstå vad är bistånd och vad är det egentligen vi pratar om som är biståndsfrågor. Då brukar jag, när jag berättar om det så brukar jag säga, först lärde jag mig administration och ekonomi på universitetet, och sen avlärde jag mig allt det på i Bangladesh landsbygd. Alltså, det blev en väldigt hård skola för en ung människa att förstå att det finns inget rätt och fel, det finns gråskalor och det finns andra samband.
Absolut.
Jag tror att jag blev väldigt ödmjuk av den resan.
Jag håller helt med. Jag blev väldigt ödmjuk, skulle jag vilja säga, ifrån till de som vi jobbar för. I förhållande till dem som vars tillvaro som vi ska förbättra. Men jag blev istället mer aggressiv i förhållande till exempel biståndsvärlden. Sen måste vi också komma ihåg lite grann. Jag tror ibland att jag lätt blir upprörd i europeiska sammanhang när man försöker komma med lösningar utan ens ha några som helst öppningar för de som lösningarna ska gynna. Det vill säga mottagarlandet eller värdlandet, vad man nu vill kalla dem för. Och det gäller i CSR-sammanhang också. Det är alltid de europeiska lösningarna som på något sätt ska ge vägledning för en förbättrad värld. Och det är inte jag ett dugg ödmjuk till, utan det är bara aggressiv i förhållande till.
Ja, men det köper jag. Men jag tänker nog att jag blev ödmjuk inför att det inte finns stora sanningar.
Ja.
Att det inte finns en lösning, det finns inte en sanning, och att frågor ofta är väldigt komplexa.
Absolut.
Och sammansatta. När man går från modell, jag tänker att också jag läser om juridik, då är det ganska mycket teori och mycket struktur och ord som är viktiga. Och så kommer man ut i praktiken och så inser man att det här är den verkliga historien bakom. Och då blir man ödmjuk inför att teorierna blir inte lika relevanta, de blir något annat. Och jag blev i alla fall väldigt mycket mer flexibel kring att bli situationsanpassad. Det går inte att komma med en managementmodell till en by i Bangladesh.
Nej.
Det finns lite kvar, liksom. Dubbel bokföring, jättebra.
Ja. Ja,
men det var där jag slutade.
Så
det var där, men sen håller jag verkligen med att det flödade inte ödmjukhet inför för andra saker.
Nej, precis. Att det, snarare en starkare kritik i förhållande till system som är ganska robusta och som vi på något sätt blir påtvingade att köpa.
Efter åren i Indien, vad hände sen?
Jo, efter åren i Indien, nu blev det lite långdraget.
Ja, det är mitt fel.
Efter åren i Indien så flyttade jag hem 2005 och började på Amnesty Business Group 2005-2006 där. Och i samma väva 2004-2005 hade jag satt igång då med min egna folkrörelse också, med utvecklingsprojekt i Indien och Bangladesh. Och idag är det inte så mycket Bangladesh, utan de projekten är tillgodosedda på andra sätt. Men nu har vi i år inlett ett litet projekt med Pakistan också.
Vad heter din folkrörelse?
A Sea Change. A Sea Change.
A Sea Change. Och kan jag googla det?
För ja, absolut.
Så att jag bara flipprar.
I den vävan så kom jag i kontakt med svenska bolag och deras så att säga, dilemman i den stora världen när det gäller just mänskliga rättigheter. Och så kom jag i kontakt med min dåvarande, han som blev min chef på Sandvik. Och blev i princip headhuntad till Sandvik.
Och vad var det då som du gled över till CSR-spåret?
Nej, CSR-spåret hade jag haft också i Sydasien när jag jobbade där. Ifrån till bolagen där. Där jag hade fått vara med och granska fabriker och liksom utbilda företagsledare och ingick i många sådana managementutbildningar och utbildade kommande asiatiska företagsledare. Då var det fortfarande mycket antikorruption och mänskliga rättigheter. Men rollen på Sandvik var ju spännande för att nu skulle jag plötsligt ingå i ett företags payroll. det var en extremt stor anpassning så från min sida när det gäller i mindset och sättet att se på saker och tänka på saker. Så att om man jämför Parul som slutade på EU-kommissionen efter den här tröttheten och jämför Parul med den Parul som började på Sandvik, så är det himmel och jord skillnad i liksom mindset och strategiskt tänk på hur man ska approchera icke likatänkande i frågor som är ytterst viktiga för dig själv då. Så att det är den stora skillnaden egentligen, den resan, det är två olika personer rent strategiskt, i strategiskt tänk och koncentration skulle jag vilja säga.
Och är den smartare?
Alltså, ja, det skulle jag säga, mer strategisk person.
Ett sätt att få fram det du vill utan att göra det osans med dem, eller?
Precis så, och också, jag upplevde också mycket när man är del av en rörelse i NGO-världen och sådär, det är väldigt, egentligen förutom att vi lever med obehagliga uppdateringar varje dag om människorättsliga kränkningar och händelser och som inte gynnar den lilla människan och företagsmässig ignorans på området. Trots det så är det faktiskt ganska lätt att man hamnar i du är så bra, nej du är så bra. Det är liksom samstämmighet hela tiden. Nu var jag väl, hur gammal var jag när jag började på så här, 29 var jag vid 29 år var jag. Och då kände jag så att, men jag är lite trött på det här, men du är bra. Nej, du är bra. Grejen är, jag vill inte stå bland likasinnade och likatänkande individer längre, utan nu kände jag att nu är det dags att faktiskt gå in och prata med dem som har faktiskt makt att förändra, men inte förmåga. Förse dem med förmåga. Sen genom förmåga och makt så hoppas jag på förändring. Och det tycker jag faktiskt att jag såg på plats. Mm. Det är väldigt svårt att utvärdera ditt arbete också om du sitter i en stor NGO och talar varje dag med storbolag. Jag vet inte vad jag hade för impact på dem. Mm. Man får ju höra, men sen vet vi hur komplext det är att arbeta på bolag. Hur många lager det finns och vad olika mentaliteter och liksom styrelseskick det bara finns inom en företagsledare. Så att det var väldigt, väldigt bra och det var helt rätt forum för mig.
Apropå det här med att du är så bra, så du har ju 2010 till 2012 så rankade du som Sveriges mest inflytelserika CSR-expert. Mm. Och 2011 till 2014, det är 3-4 år, så rankades du som en av de mest miljömäktiga i Sverige. Mm. Hur ser du på de rankningarna?
Jag är väldigt tacksam för placeringarna. Oavsett placeringarna så skulle jag ju fortsätta mitt arbete. Sen är jag lite kritisk i förhållande till listor och grejer, om jag ska vara riktigt ärlig. För jag skulle vilja ha en lista som utvärderar mitt arbete snarare. På vilket sätt är jag mäktigast? Vem avgör det? På vilket sätt är jag mäktigast?
Vi har redan sågat de här listorna. Ja. Vi håller helt med. Men
någonstans säger de väl någonting ändå?
Nej, alltså, fast om man tittar på, vi är så olika personer på de där listorna. Någon har precis börjat inom hållbarhetsfrågor och liksom hela sitt liv jobbat som ingenjör och någon annan har... Och det är fine, det är inte det jag säger. Jag bashar inte de andra på listan. Jag bara säger att... Vi måste börja utvärdera vår impact snarare nu.
Och sen finns det så väldigt, jag tycker att de där listorna talar väldigt mycket om vad som syns och hörs. Mm. Och det finns ju otroligt, jobbar man inom företag så finns det otroligt drivna personer som inte pratar utåt men väldigt, väldigt mycket inåt.
Och ger enorm effekt. Och det är helt rätt.
Och det är det de ska göra, men de kommer inte annat på en lista.
Så det känns som jag hamnar i någon slags försvar av listor här.
Nej, det behöver inte, eller jo det får du faktiskt göra.
Jag vill ha en lista som där vi har också mätt vad en persons impact har varit. Om någon hade skrivit så här, det här är Parul, hon har gjort det här och det här och det här. i mina olika roller. Det här har varit effekten av hennes arbete. Då förstår jag motiveringen. Mm. Men jag, som sagt, jag är väldigt tacksam för att man placerar, att man på något sätt ser mig i det jag har gjort. Men jag tror inte man har förstått det jag har gjort ändå. Mm.
Mm. Om man läser på dig nu så är du nu dean for the Academy of Human Rights in Business. Mm. Eller rektor som du också heter på svenska. Ordförande i FIAN.
Ja.
Ambassadör för Trygga Barn. Mm. Ambassadör för Elstar. Mm. Medlem i Etikkollegiet. Och sen har du startat en egen folkrörelse.
Ja.
Alltså, hur, du gör väldigt mycket.
Ja.
Hur hinner du med? Har jag missat dem? Jag har missat en massa också.
Följer du några tv-serier?
Ja. Ja, men det gör jag.
Ja, du hinner det.
Det gör jag. Gud, ja.
Ja, okay.
Det gör jag. Jag är en sån här, House of Cards kommer direkt upp då. Mm. Nej, men det gör jag absolut. Jag har ett liv. Men det här är ju också mitt liv.
Ja.
Det är ju, det är ju. Det är, utan det här är ju inte jag så mycket, upplever jag.
Du jobbar hårt liksom.
Ja, men jag gillar det. Jag ser inte det som, liksom, inte direkt som no sweat. Att vara ambassadör för en organisation som Trygga Barnen, som jobbar med en sån nischad fråga för barn som växer upp i missbruksförhållanden. Jag menar, gud, det fyller hela min kropp med energi och liksom så här, glädje. Mm. Att vara FIANs ordförande. FIAN är ju egentligen världens främsta organisation inom rätten till matfrågor och pratar mycket om småbrukares rättigheter. I dagarna håller vi på något sätt kampanjer och pratar mycket kring bondesjälvmorden i Indien till exempel. Så att, jag menar, det här är sakfrågor som är, det håller ju en igång. Det går inte att inte få energi av frågorna. Det är det jag menar. Jag blir inte, det finns inget av det här dränerar mig.
Får jag bara säga, FIAN, det är alltså Flood First Information and Action Network, va?
Food First Information and Action Network. FIAN. Det är inte så enkel akronym, men det är en organisation som uträttar väldigt, väldigt mycket. Och har också en väldigt stark position inom FN. Och just i Right to Food-rörelsen har de gjort extremt mycket.
Vad dränerar dig då? Sånt där som är astråkigt.
Ja, en bra fråga, Åsa. Där satt den.
Äntligen. Ja.
Jag tycker inte om... Det som dränerar mig kan vara klichéer som i våra frågor, CSR-frågor eller hållbarhetsfrågor, när folk säger vi måste se möjligheterna. Och så sitter någon och säger så här, vi måste se möjligheterna, och har ingen aning om vad situationen är egentligen ute på fältet. Det som dränerar mig, det är alla de här, hela industrin som har skapats kring CSR-världen och hållbarhetssfären. Det är en industri i sig idag. Där den industrin känns som att den verkar som en organism för sig själv, medans alla bekymmer på fältet på marknivå fortfarande liksom fortlöper. Så jag känner, det som dränerar mig, det är opportunismen som har poppat upp inom CSR Sverige, eller CSR-världen framförallt. Och det som dränerar mig, det är alla de här förbaskade evenemangen inom CSR och hållbarhet. Kan vi inte bara gå ut och liksom jobba med de som saken berör. Jag menar, har vi råd att hålla på och konferera i vattenfrågan? Vi har en vattenkris i världen. 2020 och... jag läste någonstans att 2020 kommer både Indien och Brasilien och stora delar av Afrika vara drabbade av en extrem vattenbrist. Räcker det med att vi konfererar i frågan då?
Mm. Du lite snygg koppling där till vatten och rätten till vatten. Du har ju skrivit böcker också, bland annat en barnbok om det här.
Eller? Ja, den är jag väldigt glad över.
Gavs ut 2012.
Jo, det är en e-bok. Så man kan ladda ner den på iTunes.
Ja.
Och alla pengar går till ECPAT.
Okej. Okay. ECPAT
Sverige.
Vad är den heter?
Den heter Babbo och sprickan.
Okej. Okay. Mm. Och sen har du skrivit tre böcker, eller tre eller fyra böcker till. Mm. Och en som är precis på väg
att
komma
ut. Precis. Tack, april. Torbjörn. Ja, tack. Nu är det dags för reklam. Nej, nu kommer en bok som jag... jag har skrivit en barnbok som sagt, och tre böcker, i faktaböcker inom mänskliga rättigheter. och straffrätt. Den boken som kommer nu i alldeles snart innan sommaren heter Mänskliga rättigheter i Indien. Och kommer ha väldigt stor fokus på miljöaspekter, land- och markaspekter och kvinnor och barns rättigheter i Indien. Så att jag måste säga att när man som författare är lite det är lite ängsligt. Du ger ut en tjock bibba med massa text som du har suttit och känner jättestark kärlek till. Jag har ju inte haft någon så här kioskvält där hittills, men jag
men nu kommer jag klara.
Om jag ska vara riktigt ärlig, så här, anden på hjärtat, så känner jag en viss hoppfullhet till den här boken. Det är Glerup som kom ut den. Den är väldigt fin. Jag har stor tilltro till att boken kommer gynna framförallt näringslivet som har något intresse av sin omvärldsbevakning från land till Indien till exempel. Studenter och gärna jurister som faktiskt vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. För att, det här har varit jättetydligt med i boken också, att min främsta lärarinna har ju faktiskt varit Indien. När det gäller mänskliga rättigheter.
Verkligheten. Jag tänker köpa den. Jag vill bara säga det. Jag har helt fallit för reklamen och ser fram emot att läsa den. Helt tveklöst.
Jag gjorde det så snyggt.
Ja, väldigt. Ja.
Ja. Ja. Om vi går över lite mer till det här rektorsjobbet du har på The Academy of Human Rights and Business. Ja. Varför har ni så krångligt namn förresten?
Det är så coolt namn.
Ja, det är coolt. Så det är därför.
Jag och Marianne, min kära vän och kollega som har hittat på det.
Tog mig att alla namn är krångliga.
Ja, det är för jag har svårt att uttala dem.
Men CSR-podd, den minns man ju. Men The Academy for Human Rights and Business börjar nu 2 years down the line liksom falla på plats. Folk minns det nu.
Och vad gör ni?
Vi jobbar just med utbildning. Det här är liksom en näringslivsorganisation kan man kalla som utbildar i mänskliga rättigheter, ansvarsfulla leverantörsled och antikorruptionsfrågor. Och vi har fem nu är det reklam igen. Boing.
Helt okej. Ja. Det är uppmuntrar sånt. Det är därför bjud hit det.
Ja. Det är ju en liten lärarkår, det är jag och min kollega Liseberg. Liseberg var ju min chef på Amnesty. Var generalsekreterare på Amnesty innan hon började med mig här på akademin. Extremt duktig och bra person inom mänskliga rättigheter och det känns väldigt tryggt att ha henne med. Hon är också min mentor i mångt och mycket. Så det är vi två som är lärare i frågorna. Och vi har utbildat under 2,5 år nu cirka 260 bolag.
Hur är det med det? Har svenska företag insett sitt ansvar i förhållande till mänskliga rättighetsfrågor?
Nej. Nej, det är väldigt mycket firefighting, alltså det är mycket brandsläckande ifrån till just mänskliga rättigheter. Jag skulle säga att vi är långt ifrån ett förebyggande arbete inom svenska bolag. Men eftersom jag är lite otålig också, så tycker jag inte om att säga så här, vi kommer dit. Liksom, men, för det går alldeles för sakta för min smak. Och det går alldeles för sakta ifrån till de utmaningarna vi har. Så nej, just mänskliga rättigheter är inte en prioriterad fråga. Antikorruptionen nu har ju kommit igång rejält i och med att det har kommit en del väldigt stränga europeiska lagstiftningar på området. Så där känns det som att we have it going på något sätt. Och det glädjer mig, för att de här frågorna går ju hand i hand. Varje gång vi mutar och försöker ta en genväg på penningvägar, så är det någons rättighet som kränks, antingen direkt eller indirekt. Så det har ju ett starkt samband.
Är Sverige sämre än Europa? Finns det andra länder i Europa som är bättre på de här frågorna?
Där min kollega Marianne har ju, som ni också intervjuat, Marianne Bogle som är CSR Swedens verksamhetschef. Hon är ju väldigt mycket i Europa med sin roll i CSR Europe, och den interaktionen jag har haft genom henne och med kollegor ute i Europa, så känns det som att europeiska länder nu har förstått att just mänskliga rättigheter är någonting som är här för att stanna, och att vi behöver ha en mycket mer seriösare och mer praktisk så att säga, approach, förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna och företag. Här hemma i Sverige så tror jag, upplever jag skulle jag vilja säga, att vi har en väldigt hög svansföring och att vi tror per automatik, oavsett vilken generation det är, att vi är någon slags bärare av demokrati och mänskliga rättigheter. Och per automatik, om vi sätter upp en svensk flagga med ett svenskt företagsnamn någonstans där ute, så efterlevs efterlevs de mänskliga rättigheterna. Så att naivitet är väldigt, väldigt, en väldigt vanlig företeelse skulle jag vilja säga.
Men se, vilka är ledande inom det här området? Vilka länder ligger långt fram och driver på frågan?
Länder är väl jättesvårt att säga, men vissa lobbyorganisationer inom EU skulle jag vilja säga ligger långt fram. Och där kan man väl säga fackliga rörelser till exempel i samarbete med företag är ju långt framme i de här frågorna.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Många kvinnorörelser som jobbar med jämställdhet inom bolag också är ju också långt framme. Så det är svårt att säga vilket land som är långt framme.
Jag hade nog ett intryck att britterna hade kommit ganska långt. Ja, men det håller inte du utan.
Men de har kommit längre på det sättet. De vågar ju också på tuffare lagstiftningar, britterna, traditionellt. Medan vi i Sverige, vi tror ju inte att lagstiftning löser någonting för det mesta. Men det är ändå så himla spännande, för så fort det blir till en lagstiftning, då blir det ju action.
Då händer det.
Så det går ju liksom inte ihop riktigt.
En liten fråga om dina svenska flaggor som sätts ut, ett svenskt bolag kommer att sätta dem ut med svensk flagga så blir allting bra. Jag har en liten känsla av att det också var statsapparaten också stödjer och säger till svenska företag. För det första andetaget från Globalt ansvar som det hette förut och även från våran CSR-ambassadör som vi intervjuade. Det var svenska företag är bra. Väldigt bra.
Ja.
För det första så jag tror inte på honom. Och för det andra så tror jag att de tror på det själv. Det finns en uppfyllande illusion som pågår där.
Verkligen. Jag håller helt med dig där. Tyvärr så tror jag, eller jag vet att det är så, att svenska staten väldigt många år nu har blandat ihop handelsfrämjande och CSR rejält.
Absolut.
Jag har ju haft jättemycket med förra handelsministern. Genom debattartiklar har jag frågat och genom liksom raka förfrågningar har jag bett om undersökningar i så fall som visar på att svenska företag är bättre. Vi är tydligen väldigt duktiga på antikorruptionsfrågor. Jag kan säga så naiva som vi är idag. Och jag hör fortfarande tradition och kultur som referenser till varför man inte har en striktare inställning i internationell handel i förhållande till exempel så här vardagsmutor. Det är ju galet. Den nivån är helt oacceptabel idag.
Men det blir lite lullull. Det blir ett väldigt skönt lullull där de stora företagen lutar sig på staten som lutar sig på stora företag.
Ja,
så lullar man lite ihop så här och tycker att allting är nog ganska bra. Vi brukar drabbas av en så här dystopistämning på våra poddsändningar när vi pratar om världsundergång och koldioxideffekterna. Ja, vi förgiftade snart av kemikalier och sånt där. Och alla de mätningarna visar ju entydigt att det går åt helvete. Men nu har vi dystopi. Men när det gäller mänskliga rättigheter, finns det inte liksom i alla fall någon orsak till ljus? Och nu menar jag inte, nu lägger jag på ett väldigt grovt filter, så jag går inte på regioner, för där vet jag också att det finns ju regioner som gått bakåt. Men millenniemålen, där bör vi gå i hamn i någon form, den globala fattigdomen. Har du någon ljuspunkt som du säger, det här är grejer som faktiskt går bättre?
Alltså millenniemålen, jag upplever inte att vi har gått i hamn med någonting där heller. Alltså det är ju vissa punkter, till exempel universal education. Där vet vi att de länderna som lovade för 15 år sedan att de skulle garantera universal primary education för alla, grundläggande utbildning för alla, att man har gjort det. Men det innebär i sig inte tillgång till skola, rent fysiskt. Och diskriminering är fortfarande ett väldigt stort problem i många länder. Så det gör att barn fortfarande inte går till skolorna liksom, och så vidare. Brist på lärare och så vidare.
Har du någon optimisthistoria?
Jag har många optimisthistorier, Åsa. Men det beror på, alltså, historierna är inte massproducerade. Det är liksom enstaka liv som har fått sett framsteg inom där deras rätt till ett värdigt liv försäkrats. För mig är de dropparna framgångssager. Men jag skulle vilja säga att medvetenheten har ökat markant, speciellt om man tittar inom arbetstagares rättigheter till exempel. Där skulle jag säga att det är en markant förstärkning. För 10 år sedan när vi var ute och pratade med arbetstagare så hade de flesta inte någon aning om sina rättigheter. De visste inte vad övertid var, de visste inte vad en skälig kompensation var. De hade ingen aning om vad de hade för rättigheter, liksom sociala ersättningskrav. Idag vet många arbetare detta. Men samtidigt har vi en massa av en arbetarkår som vi pratar om, miljontals arbetare som är så kallade uncontracted laborers eller precarious workers till exempel, som är en ny massa av arbetare som har kommit in. Det är liksom den understa ytan av arbetskraft som vi har, och det här är ett globalt fenomen. Det har vi i vår bakgård också här hemma i Sverige med arbetare från olika delar av Europa som inte
har hus i Sverige.
Ja. Exakt så. Och där pratar vi om alltså, att det här är så den globala utmaningen ser vi ju till exempel med nepaleser, indier, bhutaneser, bangladesier som åker till Qatar eller till Saudi nu för att finna lyckan. Det finns byar i Nepal nu. Jag har pratat med många nepalesiska kollegor och vänner som berättar att de kallar dem för sunless villages. Alltså byar som inte har några söner. För att de här killarna vill återvända ifrån Qatar och från Saudi och från Malaysia och var de nu är. Men de kan inte, för de är tvångsarbetare där. Mm. Deras pass är omhändertagna och så vidare. Så de kan inte återvända till Nepal för att hjälpa till att bygga upp Nepal. Och varför har vi såna här enorma massor nu? Var kommer den här massan ifrån? Det finns mycket bra med globalisering. Oerhört mycket bra saker med globalisering. Men menar, vi vet ju att markfrågan är en jättetung fråga idag. Och jag ska koppla den till miljöaspekten också. Roughly speaking så säger man att det är ungefär 450 miljoner bönder som har blivit av med sina marker de senaste 10 åren för att det ska förbana väg till utvecklings- och industriella områden, IT-parker och fabriksområden och liksom industrial areas. Vad tar de här 450 miljonerna vägen? Vad tar deras barn vägen? Jag menar, trafficking idag, där hittar vi, alltså i den branschen om jag får uttrycka mig så, där hittar vi mer och mer yngre pojkar och flickor. Var kommer de ifrån? Men det här hör ju ihop allt.
Migration,
ja, den migrationen hör ju ihop med en typ av globalisering och det vi kallar för utveckling många gånger. Så att, inom vissa områden ser jag ju en tillväxt och inom vissa områden ser jag ju att det blir starkare och starkare. Kvinnorörelser blir ju bara starkare och starkare med åren. Så det är ju en ljuspunkt. Men samtidigt så ökar ju till exempel den här trafficking.
Det finns ljuspunkter, det finns väldigt mycket annat att göra.
Det finns otroligt mycket att göra. Och jag är så här, jag brukar känna så här, jag vill inte fastna för mycket vid ljuspunkter heller. För det är inte det som ger mig energi. Det låter jättekorkat säkert, men om jag ska fastna, jag är så orolig för att bli nöjd och stanna upp. Förstår hur jag tänker? Nej. Jag är så jätteorolig för att bli nöjd.
Alltså, jag skulle kunna förstå det här vad du tänker om du hade varit någon annan än du. Jag har bara väldigt svårt att se att just du skulle bli nöjd och stanna upp.
Nej, men jag är rädd. Jag är rädd för att jag ska bara känna så här, men det här var ju bra. Nu har den här byn fått en vattenpump. Mm. Bra. Det var årets goda gärning. Det finns ju människor som refererar till typ så här, 40 år tillbaka. Oh, jag minns ju. För 40 år sedan så gjorde vi det här för den här lilla... Man, jaha, okej, men sen då? Det är en lucka på 40 år där.
Vad händer sen?
Vad händer sen? Så jag vill liksom inte fastna och luta mig tillbaka. Det är bara det.
Nöjdheten är en fiende.
Den är en fiende. Ja. Men det har inget med glädjen att göra. Nej, utan nöjdheten är en fiende. Den inre glädjen måste finnas där.
Professor John Ruggie. Mm. FNs uppdrag att ta fram göra det arbetsbart för företag att jobba med MR-frågor gjorde en slutpaper som pratar om protect, respect, remedy, skydda, respektera och hela, har du gjort fel, betala för det. Det har ju funnits nu, 2011 blev arbetet klart och då slutade han sitt specialuppdrag. Tycker du att var det ett bra verktyg? Ja. Har det blivit ett bra verktyg?
Ja, men det tycker jag ju. Det är ju ett ramverk. Ja. Så att säga. Det som vi pratar väldigt lite om, det är ju just den här delen där det här ska in i lag. I svensk lag. Mm. Den tycker jag vi refererar till alldeles för sällan. Så att risken finns ju att bolag ser det som ett verktyg. Ja, men det är ju bara en rekommendation. Ja. Mm. Och där kan jag tycka att UD kan ta lite mer tydligare så att säga.
Men du menar att det här sättet att jobba, att först ta reda på vad är riskerna, att
det skulle metodiken inte är ju det som just är ju det som jag också undervisar och uppmuntrar starkt, det hela due diligence perspektivet. Och det som jag uppskattar väldigt mycket, det är att det här ramverket har ju givit mig då tillfälle att eller en stark anledning till att be nu företag gå in och göra en hälsokontroll när det gäller mänskliga rättigheter. Verkligen se att mäktar de med att jobba med vissa områden eller regioner eller med vissa sakfrågor som är känsliga just ur ett människorättsligt perspektiv. Och där måste man ju göra en jättestor hälsokontroll eller en självbesiktning som jag kallar det. Så att ramverket har ju givit mig jättemycket pondus och möjligheter att faktiskt påverka på riktigt för de företag som är intresserade av ramverket. Men sen så vill jag på svensk mark nu faktiskt att vi börjar ta upp det här med att det här måste ju in i någon form av lag. Due diligence måste ju in i någon form av lag. Så är det. Och det är ett ramverk, det är ett ramverk, det är ett ramverk. Det är liksom inget annat. Det är inget bindande.
Så vi skulle behöva få in det i ramverk?
Vi behöver det.
Men som ramverk är det bra?
Men som ramverk är det bra. Yes. Som metod är den ju korrekt metod. Definitivt. Mm.
Du var ju på Sandvik några år. Och sen så småningom så kom du till Stora Enso. Var det direkt efter?
Ja, absolut. Ja.
Och sen så småningom slutade du där. Och efter du har slutat...
Inte så småningom, ganska fort.
Ja, ganska fort så slutade du på Stora Enso. Det var som att du kom ut då och började prata väldigt fitt om de här bolagen. Det kanske du hade gjort innan också. Fast du började prata ännu öppnare och tydligare.
Nej, det gjorde jag inte. Snarare tvärtom.
Aha, efter
jag,
det så
jag
började
skulle säga att jag blev väldigt mycket mer försiktigare efter att jag slutade på Stora Enso.
Varför det?
Handen på hjärtat, så var jag orolig för vad näringslivet och andra CSR-personer skulle tycka att jag hade hoppat av ett sånt stort bolag och var alldeles kritisk kring det bolaget också. Jag vill fortsätta att ha ett arbete inom CSR och jag vill fortsätta påverka. Så jag skulle säga att jag blev tystare snarare än mer. Nu är jag ju tillbaka. Men den absoluta perioden efter att jag slutade på Stora Enso så blev jag väldigt tyst. Av den enkla anledningen att jag inte ville förlora mitt, det förtroendet som svenska bolag har visat mig i min person och min expertis. Men det var ju ingenting av den kalibern överhuvudtaget. Men jag blev väldigt tyst där efter, tror jag, så.
Hur länge var du tyst?
Ska vi säga ett halvår, år?
Jag tänkte att jag missade den perioden.
Ja, nej, men det var jag. Jag kan säga att jag tror att många blandar ihop det med vad media skrev. Men jag såg ingenting i media. Mm. Jag var helt knäpptyst. Mm. De skrev mycket, men det var ingenting jag hade sagt heller. Mm. Det var ju liksom gamla citat och så. Jag var tyst för att jag var orolig över att svensk näringsliv skulle tappa förtroendet för mig. Men det var bara en tanke som inte hade något som helst stöd. Mm. Det visar att det finns liksom, jag jobbar med alla storbolag idag och jag har väldigt mycket förtroende.
Vad tänkte du när den här avslöjandet kom om barnarbete?
Jag blev väldigt lättad.
Det blev det.
Ja, jag blev
du kände
lättad
till det sen tidigare? Eller?
Ja, jag visste ju att det var barnarbete på Bo. Absolut. Jag var ju där ju.
Men du fick inget gehör för det medan du var där?
Nej, jag satte en arbetsplan för Pakistan och Indien som jag förstod inte antogs där när jag var där, men sen nu när liksom allt kraschade för dem så antog de min arbetsplan. Jag brukar få frågan om jag hoppade av Stora Enso, så jag tänker att det är kanske det ni vill fråga också, så då ställer jag den frågan själv.
Vänta, vad vill vi fråga? Ja.
Om jag hoppade av Stora Enso på grund av någon idealism, men det gjorde jag inte. Jag hoppade inte av Stora Enso på grund av någon idealism, jag hoppade av Stora Enso på grund av dåligt ledarskap.
Den frågan tänkte vi inte ställa.
Väldigt bra svar.
Vi tar gärna frågan. Men en helt annan fråga faktiskt än Stora Enso. Mm. När de blev exponerade för barnarbete i Pakistan så var det egentligen två saker som överraskade mig. Det var ju dels att man då hade barnarbete i Pakistan, men dels att de satt i kameran och ljög. Mm. Och jag undrar, liksom, vad jag funderade kring då, det är ju, vad är den här, förstår inte den här chefen att det här är en stor fråga? Mm. Tror han att det här är en sån, varför? För det, jag är nästan mer berörd av att han satt och faktiskt visste, men sa nej, men det har vi ingen information om. Mm. Alltså varför, hur lyckas, vad är det som händer på insidan då?
Om jag ska vara riktigt ärlig så kan jag ju inte svara för nej, varför han gjorde
inte.
Det.
Men snillen spekulerar.
Men jag kan ju säga så här, jag tror inte att det här är något unikt bolag. Jag tror att vi har många bolag idag, och sen har vi många som är tvärtom, men vi har många bolag idag som faktiskt inte tar mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågan på allvar.
Nej, men det är lite så här, man tror inte att det är en viktig fråga.
Nej, och man förstår inte vilka humankonsekvenserna är och också vilka företagsriskerna är. Och det är liksom allt kring, också även med Telia Sonera, jag menar, tror vi verkligen att det är bara ett bolag som har haft problem med det förflutna? Nej, jag tror inte det. Det är det som är min poäng. Det är det som gör mig matt och lite dränerad ibland. Att vi måste skälpa den här industrin lite nu. Och vara lite argare kring det här lite mjuka, goa sättet att presentera CSR. Det här är allvarliga frågor. Mm. Varje gång en muta betalas är det jätteallvarligt. Det är så att om en muta betalas av ett svenskt exportföretag i Mexiko, då har det sina konsekvenser för det mexikanska folket. Även om en muta betalas här hemma så har det liksom en konsekvens för det svenska folket. Mm. Mänskliga rättigheter, miljö, mänskliga rättigheter, korruption och miljö, allt detta hör ihop. Det är liksom inte isolerat på något sätt. Vi måste bara visa mer ödmjukhet i frågornas komplexitet idag. Så att jag skulle så gärna vilja skälpa den här industrin nu och liksom våga ställa. Och där tror jag vi ligger kulturellt efter tyvärr. Vi är lite handikappade av vår svenska kultur. För vi är ju kulturellt väldigt diskreta, inte sant? Mm. Vi vågar inte ställa såna här lite med frågor som där det blir lite obekvämt. Men en fråga som vi måste börja ställa, det är att är vi nöjda med att ett chefer lämnar Telia Sonera, chefer lämnar Stora Enso, chefer lämnar SCA? Ska vi inte börja diskutera vad det är för ledarskap vi producerar idag?
Jag var ju roten till det onda egentligen. För att det är, en syndabock kommer ju inte lösa problemet. Nej, det var ju inte de som skrev avtalet.
Nej, absolut, absolut inte. Och liksom hundhuvudet är väl lättast att bära. Mm. Det är ju, eller sätta på någon, det är väl inga problem. Mm. Nu älskar jag hundar, men alltså, varför frågar inte den nya nästkommande CSR-generationen varför vi inte lyckas producera rätt ledarskap för? Mm. Eller snarare, lyckas vi producera rätt ledarskap? Mm. Nu har vi hittat en massa jaktresor här och där med politiker som också... Ska våra politiker åka på jaktresor bjudna som bjudes på av företag? Är det korrekt? Jag menar, vad är det för politiskt ledarskap vi skapar? Vad är det för näringslivsledarskap vi skapar? Det här är ju den egentliga och den enda CSR-frågan som vi behöver fokusera på för att komma till bukt med våra utmaningar. För att, och vi kan inte hålla på och lalla runt kring det här, utan det måste upp på agendan nu.
Det är ledarskapet det handlar
om. Underbar slutsats. Carl-Henrik Urberg som vi har intervjuat, han brukar hamna precis i den snurran också. Han säger att det handlar faktiskt om inkompetens hos ledarna. Första gången jag såg dig på scen så var det som att se en laserstråle i en lullullvärld på en av de här konferenserna. Du är ju otroligt tydlig och du är otroligt frustrerad och arg. Och jag älskar människor som är arga. Ilska är bara en önskan att förändra världen.
Och det kan vara bra att åhörarna nu får veta att jag faktiskt bara, jag sitter bara och ler här. jag har ett jättestort leende
hela tiden. Du utstrålar ju liksom energi och vilja att förändra. Liksom. Du beskriver själv som otålig och liksom... Men du var också inne på det här med förtroende, för jag uppfattar dig som rådgivare i hållbarhetsvärlden, så uppfattar jag nästan att det blir ibland att vi måste gå på en knivsägg av det här, hur tydlig får jag egentligen vara kring utmaningarna, hur stor får min slägga vara för att de här ska orka lyssna, klara att ta emot. Och du säger att jag var rädd att förlora förtroendet, men jag har fått det. Upplever du den här knivsäggen och
ja, men den stämmer nog. Men jag måste säga att den stämmer nog. Och det är väl helt rätt att vi ska gå på den. För det är så pass tuffa frågor. Ja. Det är bra för oss också som hävdar att vi kan lite grann på området i alla fall. Att gå på den. Och hela tiden bli påmind om hur svårt det här är och vara ödmjuk inför frågornas komplexitet. Men jag måste handen på hjärtat säga att bolag idag uppskattar när vi kommer med släggan i rådgivningen. De lägger korten på bordet. Jag får hela tiden, Paul, säg vad vi ska göra.
De vill göra istället, de har inte någonting emot.
Och det här är ett paradigmskifte.
Finns det ingen som är rädd för dig? Finns det inga,
det finns det säkert, men de är inte nära mig.
Okay.
jag har fått höra från många kollegor i branschen att folk blir tysta kring mig och lite oroliga när jag kommer in på konferenser och sådär. Många hävdar att det är respekt och andra hävdar att det är rädsla, men jag hoppas att det inte är rädsla.
Jag tror att det är rädsla. Folk är fan rädda för mig och jag är en liten mild bris jämfört med liksom.
Nej, men jag hoppas att det inte är rädsla. Jag hoppas ändå jag har inga ambitioner att hugga ner någon bara för att det är liksom inte därför jag är här, utan jag blir synbart ibland trött och upprörd när jag ser en cirkus.
Ja, men du är ärlig. Du är ärlig och du kommer inte ta en skitsnack, och när det är någon som kommer med lullull så kommer du säga det där var lullull och nu går vi vidare.
När vår handelsminister i så många år har gått ut och sagt att svenska företag är bra, då har jag bara bett henne om att ge mig en beräkning och fakta och statistik. Det är det enda jag behöver. Sen håller jag tyst. Det är enkelt att få mig att hålla käften.
Men i den världen det är ju nästan aggressivt. För avtalet när hon säger det är ju att alla ska sitta och säga jag håller med dig. Mm. Ja, du har rätt i det. Mm. Så men det blir ju väldigt läskigt.
Vilken diktatur är det då?
Ja, men det är väl lite så det
är. Men jag tror att de som är rädda i alla fall för att återgå till rädslan, de är väldigt få. Och jag hoppas att jag kan få över dem till min camp snart. Men enkel Bollywood-dans.
Det var dansade föredraget som behövs.
Ja.
Om vi ska ta en sakfråga inom mänskliga rätter. Mm. Vad är det du brinner? Var är du mest? Den kan vara en aktuell fråga också.
Mm. Jag brukar få, inom mänskliga rättigheter får vi inte rangordna rättigheterna. Men mina närmaste vänner säger så här, men så där säger du om allt, Parul.
Mm. Och jag vet att du gör det.
Ja.
Rangordnar det ändå.
Ja. nu blev man avslöjad.
Ja, men det gör jag. Men jag måste ju säga att mitt hjärta är starkast för barnens rättigheter. Mm. Det är det absolut viktigaste. Och om vi ska rangordna inom hållbarhet och mänskliga rättigheter så ska alla, om alla vi prioriterar barnens rättigheter, så får vi per automatik in miljöarbete, får vi per automatik in det här goda ledarskapet, tror jag. Så att i hjärtat, om jag rangordnar, så är det barnens rättigheter. Men sen är det så här, i praktiken så är det, antikorruptionsfrågan är för mig den största, viktigaste människorättsfrågan. Korruptionen urholkar så mycket mänskliga rättigheter. Bara millenniemålen har ju urholkats på grund av korruptionen ute i världen. Så att för mig är korruptionsfrågan den viktigaste frågan. Och om jag måste välja och någon säger så här, men Paul, vad ska du, nu får du bara fokusera på en grej, då blir det att fokusera på korruptionsfrågan. Att sätta system, så starka system inom bolagen att vi genom de systemen kan motarbeta korruption ute i världen. För det är ju business to government, business to business som förstör. Ja.
Är Sverige korruptionsfritt?
Nej.
Svenska företag.
Nej. Vad gör du? Vilken lätt fråga. Alltså. Ja, håller du på med? Är du trött eller?
Nej, jag vill att du ska säga det. Jag inte ska säga det.
Det är därför, nu är hon igång igen. Det är därför folk är rädda för Per. Hon gör så här. Anfaller. Du ser. Du kom helt ur balans.
Jag är nöjd med att jag ska säga svaret. Liksom. Jag vill ha svaret. Men jag tror att det finns en illusion.
Nej, men det är klart att illusionen finns ju.
Tack vare Göteborg så har det liksom hänt någonting i Sverige.
Men visst är det roligt. Vi stackars göteborgare som är godaste i världen liksom. Och som bara, ni vet ju det i Göteborg.
Jo, men tack vare Göteborg som blev en exponering.
Absolut. Men jag kan ju säga att Göteborg kom ju upp jämnt. Liksom.
Ja, absolut.
Jag hade en utbildning i antikorruption i Argentina för ett par månader sedan. Även där kom Göteborg upp. Och då blir det så här, men nej, vi är inte korruptionsfria.
Det är orättvist.
Ja, vi är inte korruptionsfria och det är inte bara Göteborg som har problem. Det jag tror att vi lider av i Sverige, det är just det här diskreta. Vi är inte så bra på att läsa av röda flaggor. Vi är inte så bra på att gå på vår gut feeling när vi tror att någonting går fel till. Och sen av tradition är vi ganska, har vi en ganska hög grad av vänskapskorruption i alla branscher. Och inom byråkratin också. Inom myndigheter tror jag att vi har den här problematiken där vi sätter våra barn på praktikplatser. Sen när de är vuxna och goda och glada och färdigutbildade så frågar vi dem om de har någon erfarenhet. Ja, men det hade de ju, för de hade ju praktikplats för pappa eller mamma jobbar på myndigheten.
Och där hamnar vi i samma träsk med diskriminering.
Ja,
alltså
visst.
Nätverksrekryteringar är ju mer regel
och undantag.
Känner du någon som kan göra det här jobbet?
Visst.
Ja, du känner ju bara din krets.
Och vi förstår ju inte att den här typen av nepotism är en form av korruption till exempel. Sen så vet ju jag att svenska åklagarmyndigheten har fått smäll på fingrarna för att de inte behärskar utreda mutbrott på samma sätt som moderna tider kanske kräver idag. Så att, nej, vi är inte korruptionsfria. Utan korruption är ett mindset och det har vi här hemma i Sverige. Vi har det korrupta mindset.
Nu ska jag spela upp det uttalandet flera gånger. Jag ska ta med mig det. För jag behöver det. Och framförallt det här med kopplingen, tycker jag, eller som jag hamnar många gånger i, det är ju korruption kontra diskriminering.
Ja.
Det är ju egentligen grunden till diskriminering är ett korrupt sätt att besätta tjänster och att jag rekryterar antingen de jag känner eller de som är väldigt lika mig själv.
Absolut.
Och där har vi ett system som utestänger väldigt många från arbetsmarknaden.
Per, du är ju också medlem i Etikkollegiet.
Ja, jag är en ny medlem. Jag har bara varit medlem 2-3 månader, tror jag.
Ja,
om jag minns rätt.
Det är en massa tunga, profilstarka namn inom etikområdet. Är etik en bra term?
Nej, jag tycker inte det.
Men du är ändå med i...
Jag var med för att jag fick en jättefin förfrågan som var svår att säga nej till. Det var Thomas Fransén som ställde frågan. Och han är sån... bra människa, det var så svårt att säga nej till Thomas. Så det är faktiskt på grund av Thomas som jag är med i Etikkollegiet.
I ett kollegium som du inte tycker stämmer riktigt.
Nej, kollegiet stämmer.
Med själva begreppet.
Nej, etikbegreppet har ju problem med av den enkla anledningen att vi missbrukar det så förskräckligt. Och då säger jag inte att Etikkollegiet missbrukar begreppet. Men vi är tre personer idag i det här rummet. Och vi har tre etiska boxar i det här rummet. Jag brukar ta ett väldigt grovt fall som exempel. Några av oss tycker att man ska förlåta, i hjärtat förlåta en pedofil när han eller hon har avsatt sitt straff. Eller suttit av sitt straff. Jag tycker inte att vi ska förlåta. Jag kan inte bära med mig att förlåta. Men det är min etik. Ni kanske har några andra etiska liksom, så att säga, utgångspunkter där. De här individuella etikerna går inte att applicera när vi pratar hållbarhetsfrågan. Det liksom går inte. Och det har väldigt lite med etik och moral att göra. Jag brukar få frågan, men är inte hållbarhetsfrågor etik och moral? Jag brukar säga att jag har försökt att räkna på antal frågor som handlar om etik och moral. Det vill säga beyond law. Något som går utöver lagen. Jag har inte ens kommit upp till en handfull sakfrågor som det gäller. De flesta har med redan starka, etablerade, robusta juridiska system att göra.
Eller väldigt konkreta frågor.
Verkligen. Ja. Så att det är därför jag har lite problem med begreppet etik, men jag har ju inte problem med kollegiet. Det är viktigt. Mm. Annars hade jag inte suttit där.
Vad ska du lämna efter dig? Du kommer vara otålig hela livet, har vi lärt oss. Och du är rädd för att titta på den stora framgången. Du kommer titta framåt hela tiden. Mm. Om du och jag skulle fika när du är 70.
Mm.
Det är klimateffekten är stor och druvorna växer i stora högar utanför.
Jag kommer nog aldrig tänka så, vad ska jag lämna efter mig?
Inte?
Nej, jag tror att tyvärr att jag kommer vara missnöjd även då.
Du kommer vara lika engagerad framåt.
Ja,
liksom,
och känna att vi måste göra mer nu. Mm.
Och även på din 70-årsdag kommer du vara där?
Ja, om jag lever så även på min 80-årsdag.
Ja. Mm. Vad inspirerar dig? Vad är det som ger dig? Du har pratat om den livlinor, det här att jobba med gräsrotsrörelse.
Mm.
Och det är ju en livlina i de här sakfrågorna också. En dag när det är riktigt grått och tråkigt och det är motigt och du ska ta väldigt många klyschor och måste svälja dem. Vad är det du tänker på som håller dig liksom i trim?
Det är den här lilla framgången, för det finns det här judiska ordspråket att varje människa är ett helt liv, liksom är en helt, det stämmer för mig att om en liten människa får hjälp, får access till vatten, eller får ett flickebarn får ett stipendium som gör att hon kan gå i skolan fram till hon är 18, och på grund av det också slipper bli bortgift i ung ålder. Och på grund av det också slipper bli diskriminerad hela livet framöver. Det är ju en jätteframgång. För mig är det den stora framgången.
Har du någon sån saga?
Jag har massa sådana sagor.
Vad heter det? Kan du berätta någon
av de
sagorna för
oss? Det är genom just mina sea change som jag har. Genom min folkrörelse som jag har. Sådana jättemånga sagor från de här olika.
Har du någon saga du kan berätta för oss som någon person? Som...
Ja, en flicka som faktiskt som var med från första början i som var en utav flickebarnen som har gynnats av den här folkrörelsen. Jag har ungefär idag 200 givare ifrån Indien, Pakistan och Sverige. Och det är ju utan de individerna hade det liksom aldrig gått att ha igång den här folkrörelsen ändå. Vi har ändå hållit på i 14 år. Vars pappa när hon var 9 år ville gifta bort henne. En indisk flicka.
Har hon ett namn?
Ja, det har hon. Men jag tänker att, okay. Nej, av respekt bara. Vid 9-årsåldern så skulle hon giftas bort. Varpå deras grannar reagerade och tog kontakt med PVCHR. Som är min partnerorganisation sedan flera år tillbaka i Indien. PVCHR står för People's Vigilance for Human Rights Committee. Och bad då flickan komma till dem och stanna hos dem, och sen hörde de av sig till mig och sa att finns det något sätt som vi kan se till att den här flickan får liksom nu kan gå i skolan, har råd att gå i skolan, och att vi kan ordna boende för henne så hon slipper, alltså egentligen rädda henne från hennes egna familj. Och det hade gjorts en polisanmälan också, så allting gjordes korrekt, så att det inte var så att de kidnappade inte flickan. Och det här är en av, jag vet inte hur många hundra såna här storylines, men jag minns den här för det var där liksom hela rörelsen för. Vi har ett stipendieprogram också sen några år tillbaka, som där vi kan visa på såna här framgångssagor. Flickan omhändertogs då av oss och hon fick ett skyddat boende och fick gå i skolan, varpå hennes föräldrar också insåg att de hade begått ett misstag och bad henne flytta hem och slutföra sina studier. Så hon var 9 år då och fortsatte sina studier fram till 12:e till 12:an, årskurs 12. Idag är hon färdig civilingenjör med hjälp av våra stipendier. Och har själv en dotter som nu ska utbilda. Så det är liksom, det är rättvisecykeln som vi ser väldigt enkelt framför oss. Men det är sånt här jag får energi av. Jag får inte energi av att få en förfrågan av Parul, kan du komma och vara keynote speaker i Washington för en konferens på 300 personer. Jag får inte energi av sånt. Jag blir väldigt tacksam för en sån förfrågan, men det är inte sånt som ger mig en energi. Mm-mm. Absolut, det kommer aldrig ge mig energi heller. Mm.
Hur viktigt är ditt, är du? Alltså, hur viktigt är du och ditt namn?
Du menar varumärkesmässigt?
Ja, precis, varumärkesmässigt.
Det enda som är viktigt är att mitt namn inte förknippas med något orättvist. Det är det enda som jag bryr mig om. Sen får det förknippas med bra saker gärna, men inte med något orättvist. Mm. Jag vill inte ha någon som säger så här, men hon gör ju bara det här för det här. Mm. Eller hon gör ju, det här handlar ju bara om henne. Jag vill inte höra något sånt.
Mm. Utan extremt koppling till engagemang i frågan, i frågorna,
ja,
och i förändring.
Ja, precis. Mm.
Vad ligger närmast framför dig nu? Jag vet att du ska härifrån, så ska du till flygplatsen och åka iväg till Bryssel.
Ja, just det, precis. Mm. Tillsammans med UNICEF Belgien så ska vi utbilda 30 företag imorgon i barnrättsprinciperna och företag. Barnrättsprinciperna blev ju antagna 2012 av Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen. Och det här är principer då som har utvunnits ur barnkonventionen, men riktade mot företag. Praktiska principer om hur man just ska jobba med due diligence and child rights, så att säga. Så det ska jag göra imorgon, det är det som är det närmaste. Sen så mycket antikorruptionsuppdrag veckan därpå, så ska jag sitta med en helt annan bransch och titta på en liksom plan of action kring just antikorruptionsfrågor. Så att dagarna fylls av de här aspekterna. Mm. Sen har jag mitt andra engagemang utöver det privata som ni läste upp där också.
Ja. Mm. Och det är alla de spåren som gäller. Du kör full fart på allihop
samtidigt.
Och det är det som gäller ett tag framåt.
Ja, absolut. Och sen boken, arbetet med boken. Nu reklaminslag igen.
Ja,
arbetet med boken är också jätteviktigt just nu.
Att som kommer ut nu i...
Kommer innan sommaren. Och boklansering i september. Spännande. Där ni båda är hjärtligt välkomna. Jag kommer skicka en inbjudan.
Tack. Mm. Någon slags korruption.
Ja, jag kände att vi är
nätverksanslutning. Ni får 10 gratis böcker var.
Men vi lovar att engagerade i frågan.
Ja,
det är våran betalning att vi är engagerade i frågan.
Precis så.
Perl, stort tack för att du kom hit idag.
Tack så hjärtligt. Mm. Jag är jättetacksam för att jag fick vara här och lufta tankar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.